Välkommen till podden Känslostärk med mig Charlotta Lagerberg Thunes. Tipsa gärna om podden för de som vill lyssna kring själens psykologi, om känslor och det som berör oss alla i vardagen. Tack till Adam Thunes som är producent för podden och som har skapat den fina vignetten. Jag brukar säga att jag är ett kaninlejon, starkskör, men hellre känslostärk, det är det som jag föredrar att kalla mig för. Att se känslosvall som en enorm styrka och pondus. Det är annars så lätt att bara se till skörheten. Och speglar man mig skör så blir det fel. Och speglar man mig stark så blir det också fel. Jag vill inte vara den där prinsessan på ärten stämplade personen, utan jag är en känslostark person. Och det är min superkraft, att vara högkänslig eller HSP. Jag älskar att skriva, kommunicera, måla och skapa. Kreativiteten är som att andas för mig dagligen. I grunden är jag utbildad beteendevetare och är väldigt intresserad av psykologi och vår inre värld. Så trots min extroverta sida med inslag av HSS, High Sensation Seekers, så finns det en stor introvert sida inuti mig också. Och när man har den här HSS-sidan som jag har, så finns det en stark drivkraft att söka efter intensiva upplevelser som ger starka känslovågor som kommer från yttre upplevelser. Och när de brukar ta fart så brukar min HSP-sida fått för lite tid att återhämta sig ibland. Och då tar min HSP-sida hämnd på mig, för då kommer orkeslösheten och tröttheten som ett brev på posten. För då har inte jag kunnat vila mig eller återhämtat mig tillräckligt. Och då kommer de här humörsvängningarna och tröttheten som ett brev på posten. Och livet har när det bär med sig massa olika roller och titlar som en människa kan bära på genom hela livet. Och ibland så förändras de och läggs till och byts ut och sådär. Men jag är författare, både skönlitterär men också till barnböcker. Jag är föreläsare, bildkonstnär, beteendevetare. Jag har varit utbildare, pedagog, text- och språkgranskare, frilansare och en stor mått konstnärssjäl och nu också poddare. Och så ser det ofta ut för den som har en konstnärssjäl, för den som kanske också är högkänslig, som behöver styra över sin egen tid för att inte drunkna i andras känslor. Och för att slippa stimmiga kontorslandskap och kanske hitta bättre balans i livet. Någon sa att jag var högkänslig. Och min kreativitet och intresse för människor har jag ett stort intresse av. Jag älskar det pågående samtalet om livet och alla filosofiska tankar och saker att fundera kring. Och det är kanske det som jag också älskar mest med bokmässan i Göteborg. När samtalen står i fokus och det kommer alltid en mening eller två som fastnar så där extra mycket. Och att vara så ständigt i rörelse där text och ord står i fokus som kloka människor sagt som jag har mött. År 2021 blev jag korad till årets känslovisionär. Är inte det helt fantastiskt? En sån fin utmärkelse. Men vad är en känslovisionär för något? Det är knappt att jag själv vet vad det är för någonting, men fint är det. Och jag har nog aldrig varit på en sån gala som känslogalan var och blivit så berörd av människors hudlösa framträdande i all sin enkelhet och nakenhet. Där ord, toner, musik, poesi, färg, dans, allt fanns där. Som ett helt spektra av livet i breda, vackra penseldrag. Så tack återigen Känslogalan i Malmö för att jag fick uppleva det här. Jag kommer bära med mig det tillsammans med Anna Schelins vackra tavla genom mina livet. Det var så fantastiskt fint. Så tack från bredden av mitt hjärta. du, ge mig ett ögonblick i livet där mitt lilla inre barn känner sig fri. Jag ler, ser, för jag vet, där, mitt i det ögonblicket, minns jag. Minns jag just det ögonblicket som igår? Minns mitt inre barn? Det har inte försvunnit. Det är rösten jag hör när jag tillåter mig själv vara fri och exalterad över saker. Någon som ber mig att läka de känslomässiga såren från det förflutna. Ber mig så mycket. Lämna. Lämna det som inte längre tjänar mig. Ber mig så mycket vara i mitt vuxna jag nu. Men klappar varsam på det lilla barn som finns inuti mig. Som finns i alla mina årsringar. Vi hör ofta uttryck som behovet av att läka sitt inre barn. Läka sår, trauman, svårigheter, läka gamla sorger. Våra tidigare erfarenheter, upplevelser som vi hade som barn kommer forma oss mycket. Både vår personlighet, värderingar, vår känslomässiga balans, självkänsla och framtiden som vuxna individer. De tidiga minnena kan bli överskuggade av rädslor eller ångest, minnen eller en flyktig barndom. Oavsett vad så följer det med oss in i vårt vuxna liv. Och vi är särskilt känsliga för de sociala koderna vi bär med oss från barndomen. Det finns där ett bortglömt hörn, undansopat eller en inre scen från ett gammalt rum där vårt väsen, vårt lilla barn, gömt sig. Alla barn har inte haft gåvan till ett eget skyddsrum. En del av oss blir inklippta, trasiga själar och bär på porslinskorsetter. En del av oss låtsas vara mogna och självsäkra vuxna, skyddar oss med vår pansarrustning och sköldar som vi sätter upp. Vi visar oss kapabla att vi kan konfrontera denna komplexa värld som vi alla befinner oss i. Men så fyller vi också våra dagar stundtals med eskapism. Vi letar och famlar i vårt mörker. Vi snurrar runt och strular till det. Vi tar avvägar och byter fokus. Ibland snubblar vi och ramlar. Ibland vågar vi inte fullt ut. Det är då vi backar och sen går vi framåt. Och så backar vi igen och så går vi framåt lite till. Ibland så letar vi också lättnader. Lättnader som shopping och tv-serier. Eller det smågodiset som hastigt smög sig ner i den röda matkorgen. Kanske för att minska smärtan för ett ögonblick. Kanske för att glömma för ett ögonblick. Tidsfördriv och bomullstid. Tidsfördriv och bomullstid. Men vi kommer ändå aldrig riktigt fram. Vi når inte vår inre innersta kärna. Hittar ingen balans. Ser inte skogen för träden. Famlar i vårt mörker. Många gånger vet vi att något fattas oss. När vi stänger ögonen och sluter våra själar. Som den hemligaste blåmusslan. Och kan inte längre fly. Det mörka som skrämmer oss under vår natthimmel. Det såriga varar sig och vi kommer inte vidare. Kanske har du nått vägens ände. Kanske har du varit den där prestationsprinsen, prestationsprinsessan, allt för länge. Eller sexmissbrukaren, spelberoenden, träningsnarkomanen, lider av ortorexi. Eller vad det nu kan vara för att bedöva det som en gång sårat oss och orsakat trasighet. Ett hål i hjärtat som inte syns utanpå, men som verkar dagligen eländigt på insidan. Länge visste inte jag om att jag bar på det här inre barnet. Jag visste inte hur det mådde, hur jag bemötte det. Inte heller var det särskilt integrerat i mig. kanske kände jag inte ens någon stor eller särskild empati för mitt lilla inre barn. Så hur lär man känna sitt inre barn? Det jag är nyfiken på, är inte du det? Hur väcker du ditt eget inre barn till liv? Hur låter ditt inre barn? Och vad säger det dig? Hur känner det sig? Hur mår det? Och vad längtar det efter? Min höst 2021 kommer att handla mycket om att stänga dörrar för att öppna nya på glänt. Att befinna sig i det där skaviga mellanrummet kan kännas både bedrövligt och hemskt, tycker jag. Det är som ett steg fram och tre tillbaka. Det är som ett steg fram och tre tillbaka. Och jag samtalar ofta om det i mina föreläsningar. Men ändå så är det så svårt att befinna sig just där. Men också en nödvändighet för att växa som människa, för att komma vidare. Att gå utanför sin komfortzon, som det heter. Det kanske också är där det händer, eller hur? Lite som terapi. Det kanske inte händer så mycket i det där rummet. Det kanske händer mest emellan sessionerna. Nåväl, jag har nu lämnat Poppe bakom mig, en del av mig. Och mina poppenallar, min tredje bebis. Där min lekfulla sagofigur om känslor fick åka skåpbil till drottning Silvias barnsjukhus och lekterapin. Jag och min underbara man lastade ut kartong efter kartong och 16 kartonger med 384 mjukisnallar lämnades över. Jag såg de små barnen rullades ut i rullstol och helt utan hår. Kanske att några får tindra med sina små stjärnögon och krama om min mjuka lilla vän. Och kanske tänker jag att de här barnen som kämpar med sjukdom, ensamhet, ledsamhet och rädsla behöver Poppe just nu mer än vad jag gör. När jag skapade min barnboksfigur, Popcornmannen Poppe, Popcornet Poppe, Poppe, så var det lust och lekfullhet och glädje som följde med mig på den resan. Det var kärlek och med ett stort mått kreativitet och humor. Men att skriva för barn gör att man blir ganska ifrågasatt. Eller var det för att jag valde någonting så svårt som etik? För vad är etik? Hur ska den se ut? Och vad är rätt och riktigt här? Vad är rimligt att visa och läsa och lära för barnen? Längs min popperesa på drygt 20 år tillsammans med min egen taktpinne av en sträng inre röst kom min röda penna fram, den här ständiga prestationsprinsessan med en inre slavdrivare och domare inom mig. Trots att jag fick så mycket ros, så mycket positivt, så mycket glädje som jag fått höra genom åren när det gäller Poppe, så lyckades jag ändå slå fasta på det som var mer negativt. Det var det som fastnade mest hos mig. De negativa tonernas klang av buller och vemod i sin dystraste moll. Elaka, vassa, skärande toner som ekade i mina öron. Det finns inga blommor som ser ut som kanelbullar. Kanelbulleblommorna? Jo, det finns i popcornalen. De finns i boken Visst är det majset och kramas av Poppe. I den rosa boken. Den farliga färgen rosa. En rosett på majsan, så gammaldags och bakåtsträvande. Tjejpopcornen är inte lika aktiva som killpopcornen. Och förresten, varför är det inte popcornhen? Synd att du erbjuder barnen socker och att du använder svordomar. Svordomar? Där går väl ändå gränsen. Popcornmonstret Fred jagar med sin käft. Men det är väl ändå en vargkäft, det är ju inte hållkäft. Och så har vi popcornspråket, så rörigt och förvirrande för barnen. Det heter mysigt, inte majsigt. Man måste lära barn det som finns på riktigt, inte massa hittepå. Träd är gröna med bruna stammar, inte skriklila. Och sedan bibliotekarien. En bokrecensent i prickig klänning. Viktig blick. Som talar tydligt. Övertygande svårt för mig. Öronbrus igen. Högt så det ekar. Jag är nästan tondöv. Smärtsamt ont, ont. Jag skakar. Att höra ord som, nej, jag vill inte höra dem. Men ändå, som ett nödlandat flygplan landade, klibbar sig fast. Viskar elakt i mitt öra. Låt mig få höra det nu om och om igen. Du får anlita en riktig illustratör, för dina bilder håller inte måttet. Vilket mått? Vad är rimligt här? I mitt vuxna jag är jag ganska stryktålig. Gör många Zlatan flera gånger om dagen. Går min egen väg. Det är klart att jag har hört saker om mina andra böcker, vuxenböckerna också. Poppy är min baby. Min tredje lilla baby. Det kanske gör ondare. Det touchar någonting helt annat. Kanske att det touchar mitt inre sårade lilla barn. Det lilla flickebarnet som klev upp tidigt en lördagsmorgon tittade ut genom sitt spröjsade fönster. Se, det snöar nu. Pulsandes genom snön ner till skolan där hon gick så många år. Trots att det var helg och alltid ledigt på en lördag som den här öppnade hon ivrigt dörren. Det doftade av pepparkakor och saftglögg. Där klistrade hon, limmade, bakade. Pärlade, tryckte, fäste och målade, sågade och kladdade, ritade och drömde, fantiserade, förtrollande, skapade och skrev. En liten flicka som älskade att pyssla, använde händerna så flinkt och var kreativ på sitt eget vis. Hon lämnade inte förrän mörkret sakta började skymma utanför. Då skär hon lös genom det dova mörkret. Och husen var genomdränkt av snömodd och med flera påsar hängandes runt armen på den röda vinterjackan. Gick hon i snöyra och mörker, lite smårädd faktiskt. För hennes vilda fantasi kunde ju vad som helst hända. Hon, den lilla, gick åter pulsandes i den vintervita snön med pepparkakorna som knappt hunnit svalna, gobelängen med påklistrade julbockar i filttyg på, dinglandes längs armen på den röda täckjackan, som hon älskade att använda händerna så flinkt, tålmodigt. Där, på den hårda stolen i salarna på skolan, satt hon i timmar koncentrerad, satt i sitt eget flow utan att veta att det fanns ett namn som heter så. Men ett flow kände hon, den där lilla flickan. Den lilla flickan som läste om hem- och skolas aktivitet med gratis pyssel med olika stationer på skolan. Den flickan pysslade aldrig hemma. Hon använde inte vattenfärg. Hon bakade inte. Hon klippte inte tyg, hon stökade inte ner. Hon sölade inte helt enkelt. Och tänk vad nervöst det blev när mjölken ändå rann längst ner den nystrykna duken med blommor på. Blött, kladdigt, söligt. Nej, inte igen. Det skulle ju vara kliniskt rent. Snyggt och inga synbara smulor, smuts eller damm. Inget stök och bök. Filt på soffan och underlägg på bordet. Ordning och reda. Skorna på sin plats. Mitt inre barn kände jag inte större ömhet för. Ställde kanske inte ens frågan. Vad känner du? Vad tänker du? Vad behöver du? såg aldrig årsringarna flyta förbi. Den där dagen då jag pysslade på skolan, jag hade inte med mig någon. Jag var inte särskilt stor. Jag var rätt ensam där i mörkret längs vägen hem. På samma vis som när jag hört de där väsande skuggorna längs jazzdansens väg som förlamade mig alltid så i skräck. Där min storslagna fantasi skrämde livet ur mig. Där naturens vackra skepnad förtrollade träd till en läskig gubbe med spretiga grenar som en klohand. Eller den gången vi pallade frukt, några äpplen från en gren som stack ut från en häck. Och jag åt och tuggade frenetiskt och kastade äppelskrotten så illavarslande att den landade rakt på damen i trädgården. I den trädgården där vi just pallat frukt ifrån. Som en vilde flög hon upp, en arg tant i mörkt hår och buskiga ögonbryn som bröt på finlandssvenska. Stod över mitt sjuåriga jag och skrek. Hon skrek och väste skrämmande och skammade och skrek igen. Jag minns känslan. Hur jag sänkte mitt lilla huvud djupt ner i marken och tänkte. Kom och ta mig då. Jag bad om förlåtelse om och om igen. Men de som var med mig, vart tog de vägen? Jag minns att jag stod där ensam kvar. Det måste sprungit sin gos. Minns att jag hade blossiga kinder. Stod fast frusen i skam och skräck. Sedan undvek jag att gå den vägen hem. Fick gåshud varje gång jag cyklade förbi. Varje gång letade jag efter henne. Letade efter hon med sträng röst och arga ögon. Buskiga ögonbryn som bär på en grankvist. Hon som hade skällt och torkat sig på sitt blommiga förkläde. Och sen hade hon fnyst åt mig och fortsatt rensa i trädgårdsrabatten. Jag minns inte heller att alla pyssliga paket tog vägen från den dagen på skolan innan jul. Var det någon som fick och uppskattade små inslagna paketen? Var det någon som blev glad och kramade om mig och berömde och bekräftade och betraktade? Jag minns faktiskt inte. Jag såg mig heller aldrig som någon speciellt kreativ person. Jag minns min förvåning när jag läste några arbetsbetyg. Hur jag bidragit med min kreativitet. Jo, värst, jag minns ju att jag njöt att få skapa och spela piano, sjunga i kör och pyssla och måla och skriva och rita. Det minns jag som igår. Men jag minns också känslan av ensamhet. En slags tomhet som är så svår att sätta ord på. För jag var inte särskilt ensam. Nej, jag hade massor av kompisar, lekkompisar och full fart. Men ändå den där inre känslan av övergivenhet och ensamhet. Och när jag ser den där lilla tjejen pulsandes i snön i svettiga moonboots, kalla rödrosiga kinder, så vill jag krama henne och säga, vad fint du gjorde. Vem ska få de här fina julklapparna som du har gjort? Kanske exakt så, vare sig mer eller mindre. Så kärlek till dig, lilla du, från mitt allra vuxnaste jag, här och nu. Vi samtalar om vårt inre barn i podden Känslostärk med mig, Charlotta Lagerberg Thunes. Och vi lägger mycket tid på att bearbeta saker som vi tillskrivit som barn. Och barn absorberar ju föräldrarnas och vårdnadshavarnas inställning till barnet. Och så tror barnet att det är så världen fungerar. Så som föräldrarna visat dem en gång för oss. Men tänk om det inte just är så enkelt. Tänk om verkligheten har fler dimensioner. Och tänk om det hade fel. Är man till exempel en vuxen med ett inre barn som bär på väldigt mycket ilska, då kan det leda till depression eller psykosomatiska sjukdomar. För föräldrar som kanske inte knutit an tillräckligt till sitt barn knyter barnet ändå an till, men vänder då sin ilska kanske inåt, och det är det som kan göra oss depressiva och skapa de här psykosomatiska sjukdomarna. Och det kanske man inte alltid tänker på. Så går man till källan och finner sitt inre barn, så finns det väldigt mycket i den källan som man kan förlösa. Saker som hindrar oss och sätter käppar längs vägen i vårt omedvetna. För det omedvetna tänker vi inte på, men det finns mycket i det omedvetna som ligger där och skvalpar som färskvara. Och det är viktigt att bli medveten vad som rör sig i vårt inre. Så i vårt inre barn finns källan till så mycket kunskap, läkning och förståelse, förlåtelse, tröst och kärlek. Därför tror jag att det är stor vikt att hitta ett sätt där man kan få uttrycka sina barndomskänslor på ett nytt sätt. Om man lider av svårigheter i sitt liv, vill säga. Jag kände ju ingen direkt empati för mitt inre barn. Jag hade bara den här prestationsprinsessan som var en ständig slavdrivare som piskade på mig. Och ett ur tre så föll självfällorna ut. De föll faktiskt ut som en solfjäder med den där inre kritiken som påverkade mig ständigt i min inre och min yttre dialog. För vår inre dialog påverkar också vår yttre dialog, och det är viktigt att tänka på. Men när jag började möta mitt inre barn så kunde jag börja omdirigera min inre kritiker och bli mer medveten. För de människor som har utsatts för verbala eller emotionella övergrepp är det väldigt lätt att man blir tondöv. Man kan glömma bort de här sakerna som jag sa som ligger och plaskar i vårt undermedvetna. Den där nedvärderande, tråkiga rösten som fullslagar varje dag. En som alltid bara ser till felen. Man kanske kämpar på med att vara glad utåt sett. Men så ligger det någonting där under ytan och skvalpar och finns kvar. Sällan är vi så fördömande mot andra som vi är mot oss själva. Och man kan fundera på det. Skulle jag säga så till en annan person som jag säger till mig själv? Skulle jag döma någon så hårt så som jag dömer mig själv? Arbetar jag då med självmedkänsla och tröst? Ger jag mig själv stöd att lösa den här situationen? När jag började lära känna det där lilla inre barnet som jag bar på, som sträckte ut sina armar och längtade efter mer glädje, längtade efter kreativitet och mod och källan till tillhörighet, kärlek och kraft, längtan efter lekfullheten, så hände någonting inuti mig. Någonting började spira och växa och vakna till liv. Lusten, lekfullheten och kreativiteten. När jag är ute och föreläser eller är ute och signerar mina böcker, så kommer ofta vuxna fram till mig som säger: åh, jag skulle så gärna vilja göra något mer kreativt. Jag skulle vilja gå i keramik, men jag hinner inte. Eller jag vill göra en bok, men kanske senare. Ja, jag älskar ju dansa förr när jag var liten, men inte nu. Och mitt drömjobb var ju skådespelare egentligen, men jag var bra på att sjunga när jag var ung, men det är lite för sent nu. Att vara vuxen blir så tråkigt om inte barnet inom oss får vara med. Och jag säger inte nu att vi ska vara pajas hela dagarna och vara infantila och slippa undan ansvar. Det är inte det jag menar. Jag menar bara att bejaka det där lilla inre barnet som ger oss mycket glädje. Det är så jag säger det. Bejaka ditt inre barn. När jag arbetade som brisjourare för barnens rätt i samhället, så fick jag många gånger låna ut en strimma hopp till barn som tappat tron på livet. Kanske också att en liten glasskärva ibland fick hamna i min egen mage. För att kunna bära just det barnet en liten stund till. Att ge ett halmstrå att greppa. För att orka kontakta BRIS igen, kanske veckan därpå. Barnens rätt i samhället. En kraftfull mening, eller hur? Att kunna säga till det lilla barn som inte har någon att vända sig till, att du är viktig. Och ska vi säga så? Att du berättar hur det går. att du ringer tillbaka. Du är viktig. Jag vill gärna höra hur det går för dig. Eller finns det någon annan vuxen som du kan tala med? En väns förälder, en släkting? Att låna ut hopp. Hoppet vår äldsta medicin. Hoppet kärnan ur vår optimism. Som också är det som leder oss vidare till förändring. För i modet föds hoppet som leder oss vidare framåt och till förändring. Och jag hoppas att jag gjorde skillnad för någon där och då. För jag brukar ofta säga, glöm inte bort att ett enskilt samtal från en vuxen till ett barn kan göra stor skillnad. Vårt inre barn finns djupt inuti oss själva. Det är en del av vårt psyke. Men vad är det som gömmer sig där inne? Jo, där gömmer sig våra barndomsminnen och erfarenheter. Och vår personliga övertygelse rymmer just där. De här mallarna som vi fått med oss och vi ska bete oss och reagera i olika situationer. För som jag tidigare sa, satte våra föräldrar, vuxna omkring oss och vårdnadshavare just den mallen, inställningen, föreställningen om hur världen fungerar. Det är det som jag brukar prata om och kalla för barndomsprogrammering som vi bär med oss. Och de här sociala koderna vi fick med oss. Vi får väldigt många etiketter på oss som små. Som vi sen bygger på lager och lägger mycket tid på att programmera om under livets gång. Och är man ett barn som vuxit upp med narcissistiska föräldrar så kanske man inte tänker på att man bär på en egen narcissistisk kränkande inre röst. Barnet har en gång omfamnat, alltså idealiserat föräldern, vilket gör att barnet får ju samma stränga inre röst som också är narcissistiskt kränkande. För barnet har ju följt och anpassat sig till förälderns narcissistiska behov och lärt sig uthärda de nedlåtande kommentarerna, bemötandet som de utsätts för hela tiden. En sådan röst är viktigt att arbeta bort så man som vuxen kan känna äkta glädje och kärlek till livet. För ditt inre barn fortsätter att vara inom dig. Det försvinner aldrig även om du är 90 år. Därför är det aldrig någonsin för sent att rita om sin karta. För om du har fått med dig kartor som vilseleder dig och kör dig i diket hela tiden, så är det kanske dags att rita om kartan. Vi hör ofta meningar som att det är viktigt att läka vårt inre barn. Ibland får man till och med bli en ny förälder åt sig själv. Om man arbetar med till exempel symboldrama, som är en slags visualiserande terapiform, går man in i gamla scener som du gestaltar och berättar om. Kanske något du skrämts av, skämts över eller blivit skammad över en särskild händelse. Då kan man gå in i den gamla scenen och stoppa föräldern och kliva in som en ny förälder med fullbordad kraft. Och så gör du om den scenen för att sedan kunna läka känslomässigt. Så symboldrama handlar om att man jobbar med sina inre scener. Symboldrama är också någonting som kan vara ett bra komplement. Om du har gått i psykodynamisk eller kognitiv beteendeterapi, så kanske man enbart inte vill fokusera på samtal. Då kan man komplettera med symboldrama. Eftersom vi har så mycket erfarenheter som styr oss utan att vi satt ord på dem. För som jag har sagt tidigare nu, jag upprepar mig kanske lite, men vi får ju med oss väldigt mycket i det mötet med våra vårdnadshavare. Och utifrån våra behov och känslor, hur det tas emot och bekräftas, så skapar vi de här mallarna eller arbetsmodellerna som sedan formar uppfattningen och som också styr vårt beteende utan att vi är medvetna om det. Och det är det här jag menar behöver synliggöras och bearbetas, ibland annat kanske ibland i terapi. Traumatiska händelser och erfarenheter kan ju forma oss väldigt mycket i livet och bidra till psykologiska problem. Och om det ligger saker långt tillbaka i tiden så kan det vara svårförståeliga. Man kanske inte ens förstår de här känslomässiga reaktionerna, man kommer inte ihåg. Så yppar det sig istället i psykosomatiska besvär eller man får relationsproblem och sådana saker. Då är det så jättevärdefullt att få tillgång till den här psykoterapeutiska metoden som symboldrama är. Att man kan öppna upp dörrar till tidigare erfarenheter. Och tänker du på det ibland, vilka dörrar du behöver öppna? Så symboldrama får ju klienten möjlighet under en avslappnade förhållande visualisera då inre scener. Så kan man jobba med de här laddade situationerna. Och det är ju jätteskönt att göra det med en person som bemöter med respekt och profession och sådana saker. Det är också väldigt skönt att kunna göra det i en terapeutisk form med någon som sköter det professionellt och möter personen med respekt och så vidare då. Och då kan man börja fundera på de här mönstren i olika relationer. Och de här inre scenerna då från olösa minnen som kanske har lagats i den högre hjärnhalvan. Och när klienten då tillsammans med terapeuten sätter ord på upplevelserna så kan man börja reparera skador som finns i de här olika mallarna eller arbetsmodellerna då. Så får man ju fatta tag om de här om man har negativa reaktionsmönster eller saker som kan ställa till med problem då. Och när man jobbar med det här så frigör man ju, då man får en ny förståelse för sina drivkrafter och man frigör ju också nya kreativa resurser då. Så det är ett sätt att närma sig på detta genom att jobba med symboldrama. Inom oss alla finns ju ett barn som jag sagt med olika grader som inte har fått tillfredsställa sina behov. Och det finns barn som kallas för vuxenbarn, maskrosbarn, orkidébarn och tulpanbarn. I min bok Orkidébarnet så beskriver jag genom ett citat av Gunnel Enby så här. Det finns många välklädda barn som fryser om själen och det säger ju ganska mycket att det syns ju inte alltid utanpå hur vi känner oss inuti. Och barndomen är ju ett uppvaknande till livet och där våra första frågor dyker upp och sen är det någon som ska motta våra första svar också. Det är så vi får bekräftelse. Men om vi inte får den bekräftelsen, om vi inte blir sedda, om vi har vårdnadshavare som är världsfrånvarande eller som kanske känslomässigt försummar oss eller att vi lever i en avskildhet som lämnar oss i sorg eller övergivenhet, så blir resan till att bli själv känslomässigt säkra personer som vuxna mycket svårare för oss och osäkrare. Så för att kunna växa och med mognad så måste barnet ha en hälsosam känslomässig bindning. Det måste finnas kärlek och säkerhet i varje steg längs vägen. I varje fall och varje andetag under dessa tidigare upplevelser. Om banden som utvecklas med våra föräldrar inte är rätt så kan de här tidiga upplevelserna påverka oss på ett eller annat sätt. Barndomen är inte heller synonymt med lycka eller likgiltighet. Det är ingen som säger att man får det här fysiska känslomässiga välmåendet garanterat bara för att man har kommit till världen. Att vara barn är aldrig enkelt eftersom vi alla har behov av stöd från någon för att kunna börja gå, uttala våra första ord och komma underfund med våra rädslor och vår ångest. Att det finns någon där som kan hålla om oss, krama oss, säga rätt ord, ge stöd eller tröst. Omsorg och ord av tröst som ges på ett genuint vis är den äldsta terapin som finns, sa Louise Nitzer. Att bli bekräftad och älskad villkorslöst och bli buren är vuxens ansvar. Och när vi bär barnet som det vore vår sista droppe vatten, som författaren Björn Ranelid sa, så lyfter vi av kanske de allra svåraste känslorna för barnet att bära. Och vi behöver finnas där för att skapa trygga barn. Som det där citatet säger så klokt. Det är bättre att skapa trygga barn än att laga trasiga vuxna. har alla ett inre barn. Men har ditt inre barn några frågor som det vill ställa dig? Vad säger ditt inre barn till dig? Frågar det dig något? Tänk efter. Ditt inre barn kanske ber om att få lösa vissa aspekter av ditt förflutna för att läkas och helas från någon outlöst situation. De kanske vill ha en förklaring, en förståelse om en särskild händelse under din barndom som behöver förstås bättre. I ditt fall kan det även vara så att du inte har någon känslomässig förnekelse från ditt förflutna att lösa. Ditt inre barn kanske längtar efter att du blir friare i ditt dagliga liv. När man läker sår inom sig så tillåts ditt vuxna jag att lämna sådant som inte längre tjänar dig. Sånt som kan få dig att minska stress och oro eller ängslan genom att man läker och helas och förlåter. Kanske gör det dig mer spontan. Du bör tillåta dig själv att skratta lite mer. Ditt inre barn kanske önskar sig kärlek eller att bli älskad och älska. Att övervinna svåra saker som man kanske känner en del motvilja emot kan man göra om man är till exempel i terapi, men det kräver stor motivation. Och alla måste pröva på sin väg och sin resa. Men tänk då på att skam är ju inget annat än känslornas härskare. Och när vi talar om skammen så minskar den. Och den ger oss mer känslomässig frihet. Du andas lättare, lever lättare och mår så mycket bättre. Även om det är den här smärtsamma vägen att ta sig igenom som jag kallar för mellanrummet. Hur man läker sitt inre barn. Hela den känslomässiga läkeprocessen kräver full och genuin övertygelse från din sida. Ingen kan tvingas att bli fri. Men när vi löser ett dilemma så måste vi bli medvetna. Medvetna om att det finns att äga rum. Se på din vardagssituation. Lider du av stor stress? Har du förlorat hoppet? Känner du dig olycklig på jobbet, i en relation? Eller har du fastnat längs vägen? Och till dig som lyssnar nu så kan man göra en liten visuell och känslomässig koncentrationsövning. Befinner du dig någonstans där du kan hitta ett litet foto på dig? Eller tänka på en bild när du är liten? Tänk på mig, den här lilla tjejen som var 7-8 år gammal. Som pulsade i snön. Du kanske har något sånt där foto. Och så låt minnena komma tillbaka. Visualisera i tysthet dessa årsringar som för dig tillbaka. Och känn dig fri så att känslorna och bilderna kan komma till dig. Och bli så klara och tydliga som möjligt. Visualisera nu dig själv med detta barnet. Det är ni två. Det är du som vuxen och ett barn. Öga mot öga. Och så frågar du barnet vad det behöver. Vad det vill ha. Vad som fattas för det. Fråga om det saknar något som det vill ha för att kunna vara fri och fullständig som människa. Reflektera över detta. Jag tror att det med stor sannolikhet är ett steg framåt. Det kommer hjälpa dig att ta flera kliv vidare framåt. Att integrera ditt barnjag med ditt vuxna jag. Paulo Coelho sa: varje sekund vi lever är ett nytt unikt ögonblick i universum. Ett ögonblick som aldrig kommer återvända. Och vad lär vi våra barn? Vi lär dem att 2 + 2 = 4. Att huvudstaden i Frankrike är Paris. När kommer vi också lära dem vad det är? Vi borde säga till varje barn: vet du vad du är? Du är ett underverk. Du är unik. Under alla dessa år i världshistorien har det aldrig funnits någon som du. Du kanske blir Shakespeare, en Michelangelo eller en Beethoven. Du har möjlighet till allt. Ja, du är ett underverk. Och när du växer upp skulle du då vilja skada någon annan, som liksom du är ett underverk. Vi måste alla arbeta för att göra vår värld värdig dessa barn. Och du är ett av alla dessa barn. Vårda och ta hand om ditt inre barn och lyssna vad du har att säga. Där finns källan till mycket. Jag önskar dig en fin dag och i februari kommer jag samtala vidare om orkidébarn, det högkänsliga barnet. Om du har frågor kring dagens avsnitt får du gärna skriva kommentarer eller skriva på hemsidan Lottas text och skrift eller charlottalagerbergtunes.se. Och tack för att du har lyssnat och tack till Adam Tunes för musik och teknisk hjälp. Utan dig ingen podd. Och vill du följa med mig så finns jag på Instagram charlotta_lagerberg, på Facebook Lottas text och skrift. Och återigen mina hemsidor charlottalagerbergtunes.se, lottastextochskrift.se och slutligen artbyclt.se om du är konstintresserad. Och vet du något litet barn eller vuxen som behöver stöd för sin sorg så tipsar jag om Randia huset och även om Bris då i detta program. Tack så mycket, hej då!